Välkommen då till del ett av de här reformationsföredragen. Och del ett kommer att vara ett kyrkohistorisk tillbakablick. Vi kommer alltså att komma in på det som hände före reformationen. Det som hände i den tidiga kristna kyrkans historia ungefär fram till påvaväldet började. Det ska vi behandla idag. Så vi kommer inte in på just reformationen idag, men vi ska behandla den tidiga kristna kyrkan som lite bakgrund för reformationen. Varför en föredragsserie om reformationen? Vi lever ju i en annan tid än de gjorde på 1500-talet. Tiderna är annorlunda, människorna är annorlunda. Nu vet vi så mycket mer om världen och om människan än vad tillfället var för 500 år sedan. Varför ska vi uppmärksamma en upprorisk munk från Tyskland och hans verk och handlingar? Det finns flera orsaker till att vi vill upprepa kunskapen om reformationen. Den viktigaste orsaken är att precis som Martin Luther och hans medhjälpare återvände till Bibelns eviga sanningar, så gäller det samma för oss idag. Vi måste alltid återvända till källan för de eviga sanningar, till Guds eget ord, till Bibeln. Inga kristna kyrkor som vill vara bibeltrogna kommer undan Martin Luther och reformationen. Ingen av dem som påstår om sig själva att de följer Bibeln i sin tro, lära och bekännelse kommer undan Martin Luther. En luthersk kyrka. Det sägs om Martin Luther att om han hade vetat att de protestantiska kyrkorna skulle uppkallas efter hans namn, så skulle han ha vänt sig i graven. Alla kyrkor som frigjorde sig från den romerska kyrkan och bekände sig till de lutherska bekännelseskrifterna har sedan kallats för lutherska kyrkor. Det gäller alla folkkyrkorna i Norden, också folkkyrkan i Finland. Än idag bär dessa kyrkor Martin Luthers namn, medan de i praktiken för länge sedan har lämnat det som Martin Luther kämpade för, den rena läran i Bibeln, den heliga skrift. Att en kyrka kallas luthersk i vår tid, det är endast en indikator på att de på något sätt nu eller en gång i historien har delat något av det som den lutherska reformationen stod för. Att en kyrka kallar sig för luthersk nu för tiden, det säger inte särskilt mycket. Och det är ingen garanti för att det är en bibeltrogen och bekännelsetrogen kyrka. I så kallade lutherska kyrkor i världen idag, och det gäller också folkkyrkan i Finland på samma sätt som de övriga nordiska folkkyrkorna, så är det accepterat att förneka hela eller delar av Bibeln som Guds ord. Att Gud skapade världen på 6 dagar, att Jesus gick på vattnet, att han gjorde vatten till vin, jungfrufödelsen, eller att Jesus uppstod från de döda efter 3 dagar, det ses på som öppna frågor där man får tro och tycka som man vill. Detta är realiteten inom lutherska kyrkor, inom deras läroanstalter där de utbildar sina präster och lärare. Det är realiteten hos deras lärare, pastorer och biskopar. Det vore bättre om dessa kyrkor inte bar Luthers namn. För Luther och de som med honom kämpade för hela Bibelns klara lära vore det otänkbart att förneka delar av Bibeln som Guds ord och därmed som eviga sanningar som gäller också för oss idag. Det vore för dem otänkbart. Det fanns inte på kartan på 1500-talet att Bibeln inte var Guds ord. om avlatshandeln. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp 95 teser på Slottskyrkans dörr i Wittenberg, där han gick emot den romerska kyrkans avlatshandel. Avlatshandeln, det var något som den romerska kyrkan bedrev för att finansiera kyrkan. Avlat var det en människa fick efterskänkt av straffet i skärselden. Det gick alltså att betala pengar till kyrkan för att slippa undan den tid begränsade straff som väntade varje syndare i skärselden. Ju mer pengar man betalade, ju mindre tid behövde man spendera i skärselden. Detta var en stor industri inom den romerska kyrkan. Det var en viktig del av deras ekonomi att driva in pengar på detta sättet. I 1517 organiserade påve Leo den tionde en avlatshandel i Tyskland, bland annat för att få pengar till byggandet av Peterskyrkan i Rom. Uppdraget att sälja påvens avlatsbrev gavs åt en man med namn Johan Tetzel, en munk av Dominikanerordenen. Kurfürsten i Sachsen, där Martin Luther hade tillhåll, där som Wittenberg låg, han tillät inte att denna avlatshandel bedrevs inom hans eget kurfürstendöme, eftersom han inte ville ha någon konkurrens med sin egen privata avlatshandel som han bedrev i kyrkorna som råkade befinna sig på hans territorium. Johan Tetzel, han kom då till en plats nära gränsen till kurfürstendömet, och folk från Wittenberg reste dit för att köpa avlatsbrev. När sedan Luther förrättade skriftemål och förmanade dem som han avlöste att de skulle göra bot, bättra sitt liv och i tacksamhet för förlåtelsen ge gåvor till de fattiga, så kunde han få till svar: det behövs inte. Vi har redan betalat så och så mycket pengar, och som kvitto på det har vi fått ett avlatsbrev. Luther insåg då vilket grovt bedrägeri hela avlatshandeln var och vilken stor fara den innebar för själarna. Det ledde till att han spikade upp teserna på dörren på Slottskyrkan i Wittenberg den 31 oktober år, det ska vara 31 oktober 1517, inte 1517. Där han fördömer hela den romerska kyrkans avlatshandel. Detta datum har sedan räknats som starten på den lutherska reformationen. Det var starten på den reformation som slutligen ledde till att Luther i år 1520 bröt med sin moderkyrka. Han hade inte från början tänkt att bryta med Rom. Han tänkte att det gick att tala påven till förnuft. Men sen upptäckte han efter några år, det gick inte. Det här ledde igen till att kyrkan i många furstedömen och kungadömen övergick från påvens makt och den romerska kyrkans lära till den rena bibliska läran, som Martin Luther bekände och som skrevs ner i alla bekännelseskrift som slutligen samlades i Konkordieboken i år 1580. I och med reformationen så förlorade den romerska kyrkan det mesta av sin makt och ställning i norra Europa, särskilt på de brittiska öarna, i Tyskland och i de nordiska länderna. Påvekyrkan som en maktfaktor i samhället och över staten, det försvann. Vi kan säga att det romerska statskyrkosystemet blev vänt upp och ner, från att kyrkan utövade sin makt genom staten till att staten utövade sin makt genom kyrkan. Reformationen gjorde sig alltså inte av med det obibliska statskyrkosystemet, även om Martin Luther förstod den bibliska läran om det andliga och det världsliga regimentet. Han kom tyvärr aldrig så långt att han fick infört bekännelsekyrkor, även om han beskrev detta bibliska ideal i några av sina skrifter. Det skulle dröja över 300 år tills 1800-talet förrän sådana kyrkor etablerades av tappra män som hade förstått Bibelns lära om kyrkan och som fullbordade det arbete Luther hade påbörjat. Vad var det som gjorde den lutherska reformationen möjlig? Hur hade den romerska kyrkan blivit så mäktig att även de världsliga härskarna i norra Europa ville göra sig av med den och därmed välkomnade Martin Luthers angrepp på påvekyrkan? Hur hade den första kristna kyrkan, som den beskrivs i Apostlagärningarna, utvecklats till ett stort monster av en maktorganisation som lärde och som fortfarande lär att utanför deras kyrka finns ingen frälsning? Hur uppstod påveväldet? Varifrån kommer den ortodoxa kyrkan? Och när kom kristendomen till Finland? Dessa och flera frågor finner vi svar på i den delen av den teologiska utbildningen som kallas för kyrkohistoria. Kyrkohistorien, den börjar där Nya testamentet slutar. Vi ska här försöka ge en snabb överblick av de första 100 åren av kyrkans historia. Och vi börjar med martyrtiden. Redan apostlagärningarna berättar om förföljelser mot de kristna. Dessa förföljelser fortsatte sedan i flera 100 år. Många kristna blev dödade därför att de inte ville förneka sin tro på Kristus. Roms kejsare Nero, som regerade åren 54-68 efter Kristus, han satte igång en fruktansvärd förföljelse mot de kristna. Enligt traditionen led både Petrus och Paulus martyrdöden i Rom. Den enda av Jesu apostlar som inte dödades men som dog en naturlig död vid hög ålder, det var aposteln Johannes. Det berättas om honom att han mot slutet av sitt liv var så svag att man fick bära honom in i kyrkan. Johannes alltså. År 70 efter Kristus blev Jerusalem och dess tempel förstörda av romarna. Då gick också Jesu förutsägelse i Lukas 19:41-44 i fullbordan. Jerusalems förstöring påminner oss om att den gammaltestamentliga tempelgudstjänsten är slut. Dess offer behövs inte längre därför att Kristus på korset framburit ett fullkomligt offer. Jerusalems förstöring lär oss också att Kristi kyrka inte är ett jordiskt synligt rike med Jerusalem som huvudstad, som Israels rike var. Kristi rike, det är ett osynligt andligt rike. Åren från kejsar Neros regering fram till år 1313 efter Kristus präglas av kristen förföljelse i större eller mindre grad. Vi kan kanske inte säga att den var konstant lika illa hela tiden, men stort sett hela tiden så fanns det någon form av kristen förföljelse. De kristna, de fick utstå förföljelse från olika romerska kejsare under dessa århundraden. Förutom kejsar Nero så utmärker sig kejsar Marcus Aurelius, som regerade åren 161-180 efter Kristus, och kejsar Diocletianus som regerade åren 284-305. De utmärker sig tillsammans med Nero som de grymmaste kristenförföljare under den här tiden. Det finns berättelser om hela städer som omringades av soldater och brändes ner till grunden med allt folket. Bara för att de hade hört att det fanns några kristna i staden. Väldigt många kristna kastades till vilddjuren i cirkusen. Kejsar Aurelius brände biskop Polycarpus på bålet i Smyrna. Och Polycarpus, han hade i sin ungdom varit en av Johannes lärjungar. Det finns en ögonvittneberättelse om hur det gick till då Polycarpus led martyrdöden. Då den romerske landshövdingen ville att han med en ed skulle förneka Kristus, svarade han: "I 86 år har jag varit hans tjänare och han har inte gjort mig något ont. Hur skulle jag då kunna häda min konung som har gjort mig salig?" När landshövdingen hotade att bränna Polycarpus på bålet svarade denne: "Du hotar med den eld som brinner till en tid och snart slocknar. Ty du är okunnig om den kommande domens och de eviga straffens eld som är tillrädd åt de ogudaktiga. Men vad väntar du på? Gör det du vill." Sedan Polycarpus blivit fastbunden på bålet bad han: "Allsmäktige fader, jag välsignar dig att du har ansett mig värdig att uppleva denna dag och denna stund så att jag får räknas till dina martyrer." Den kristna kyrkans första par hundra år, den präglades inte endast av yttre fiender utan också av inre fiender. Det blev just som Paulus hade förutsagt i första Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 1. Han säger: "Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten." Villoläror har allt sedan de första kristnas tid präglat kyrkan, och alla de tre oldkyrkliga trosbekännelserna, de har kommit till som svar på olika villoläror. De tre oldkyrkliga trosbekännelserna, de känner vi till. Vi använder dem, åtminstone två av dem, regelbundet i gudstjänsten. Det är den apostoliska trosbekännelsen, nicenska och atanasianska trosbekännelsen. De var alla svar på olika villoläror som uppkom under den här tiden. En farlig villolära som fanns redan på Paulus tid, det var gnosticismen. Gnosticismen, ordet, det kommer av det grekiska ordet gnosis som betyder kunskap. Anhängarna av denna läran nöjde sig inte med Bibelns ord men strävade efter en djupare vishet och större kunskap än den som finns i Guds ord. Gnostikerna, de skilde på Gamla testamentets Gud som skapade världen och på Jesu Kristi fader. De menade att det var två olika, två skilda personer. De förnekade dessutom att Kristus blivit en verklig människa. Och de förnekade också Bibelns lära att nattvardens bröd och vin är Kristi kropp och blod, det vi kallar för realpresensen i nattvarden. Den mest kända av de gnostiska villolärarna, det var Marcion. Han var son till en biskop i Pontus, men hans egen far måste bannlysa honom, det vill säga utesluta honom ur församlingens gemenskap. Anledningen var att Marcion förkastade hela Gamla testamentet och stora delar av Nya testamentet. Marcion, han var en tidig utgåva av vår tids liberalteologer, de som förkastar delar av Bibeln. Den apostoliska trosbekännelsen, den tillkom som ett svar på just gnosticismen. I denna bekännelse sammanfattade den kristna kyrkan apostlarnas lära om den treenige guden. Den tillkom i sitt ursprung kring år 140 efter Kristus och texten i dens nuvarande form sedan 800-talet som vi känner den och som de lutherska fäderna tog den med i de lutherska bekännelseskrifterna. Redan från början användes denna bekännelse i samband med dopet. Vi kallar den därför för ett dopsymbol. Den var en bekännelse som lästes vid dopet och som de hedningar som blev omvända och bad att få bli döpta fick lära sig utan till innan de fick döpas. De apostoliska fäderna kallar vi de lärare i kyrkan som var lärjungar till Herrens apostlar. De hade alltså suttit vid Herrens apostlars fötter och lyssnat till deras undervisning. De var alltså ett led ifrån Jesus, kan man säga. En av dem har vi redan hört om, Johannes lärjunge Polycarpus. En annan av de apostoliska fäderna var Ignatius, biskop i Antiochia i Syrien. Han var också lärjunge till aposteln Johannes. Han kastades till vilddjuren och led martyrdöden i Rom i år 107. I de brev som är bevarade av honom skriver han mot gnosticismens förnekelse att Kristus var sann människa. Han förespråkar bruket av nattvarden och kallar det för odödlighetens läkemedel, en motgift mot döden. Dessutom varnar han för all gemenskap med villolärare. Han skriver bland annat: som barn av sanningens ljus, fly skism och villoläror och följ som får där herden är. Ty det finns många till synes trovärdiga ulvar som med ond lust fångar gudslöparna, men ulvarna får inget tillfälle om ni är enade. Har inte vilse, mina bröder. Om någon följer en schismatiker, ärver han inte Guds rike. Om någon vandrar i främmande lära, har han ingen del i Kristi lidande. Bland fäderna i den tidiga kyrkan fanns det dem som utmärkade sig med att försvara den kristna läran mot falska anklagelser. Vi kallar dem för apologeter. Till apologeterna räknas bland annat Justinus martyren som levde år 100 och 163 efter Kristus. Han försvarade den kristna läran både mot judar och mot hedningar. I en skrift av honom kan man läsa hur det gick till när de kristna firade gudstjänst. Och här kommer ett längre citat från Justinus martyren. På den dag som kallas söndag kommer alla i städerna och på landet tillsammans. Man läser ur apostlarnas och eller profeternas skrifter så mycket man hinner med. Sedan föreläsaren slutat talar föreståndaren. Han undervisar och förmanar oss att efterlikna dessa sköna exempel. Därefter står vi alla gemensamt upp och frambär böner. Sedan bönen är slut bär man fram bröd och vin och vatten. Föreståndaren frambär böner och tacksägelser så mycket han kan. Folket instämmer och säger amen. Det konsekrerade brödet och vinet delas ut till var och en. Denna mat kallas hos oss eukaristi. Av den får ingen annan ta del än den som tror att vår lära är sann, som har blivit renad genom det bad som är till syndernas förlåtelse och på nytt födelse, det vill säga dopet, och som lever så som Kristus har lärt. Ty vi tar inte emot dessa ting som vanligt bröd och vanlig dryck. Utan liksom Jesus Kristus, vår frälsare, efter att ha blivit kött genom Guds ord, hade både kött och blod till vår frälsning, så har vi fått lära att den mat som välsignas genom hans böneord och varav vårt kött och blod näres genom omvandling är kött och blod av Jesus som blev kött. Citat slut. Efter de apostoliska fäderna så kommer de som vi kallar för kyrkofäderna. Kyrkofäderna kallar vi dem som kom just i tiden efter de apostoliska fäderna. De hade inte själv fått ta emot undervisning från någon av apostlarna, men man kan säga att de var deras lärjungars lärjungar. Kyrkofäderna är särskilt kända för att bekämpa villoläror inom kyrkan. Apologeterna, de bekämpade falska anklagelser som kom mot kyrkan utifrån. Kyrkofäderna, de bekämpade särskilt de inre fienden, falska läror inom kyrkan. En av dessa kyrkofäder är Ireneus, som levde år 130-200 efter Kristus. Han var en lärjunge till Polycarpus, som vi redan har hört om. Ireneus var en grek som blev biskop i Lyon i Galileen i nuvarande Frankrike. Han bekämpade också gnosticismens falska lära. Vi ser här att gnosticismen är en falsk lära som inte släpper taget. Den fortsätter genom många hundra år att plåga kyrkan. Ireneus betonade särskilt att Guds son blivit en verklig människa som återlöst alla människor. I likhet med Ignatius och Justinus bekände sig Ireneus till tron på nattvardens sakrament som ett läkemedel mot odödlighet. Ireneus bekämpade också en annan villolära, nämligen montanismen, som fått sitt namn efter en man som hett Montanus. Montanus var en man som ansåg sig ha profetisk gåva och som påstod att han tog emot uppenbarelser. Han lärde att den helige ande skulle fortsätta att uppenbara nya läror utöver dem som finns i Bibeln. Montanus var dessutom något som vi kallar för kiliast. Det vill säga, han trodde att Jesus skulle komma igen och regera i 1000 år i ett jordiskt rike. Och han lärde falskt om kyrkan. Han lärde att kyrkan fanns där man hade särskilda andliga gåvor. Särskilda nådegåvor, det som de kallar för de karismatiska gåvorna. Och det kan mycket väl jämföras med villfarelsen i vår tids karismatiska rörelser. Denne man bekämpade alltså biskop Ireneus. Och Ireneus fick, som de flesta andra biskoparna, lida martyrdöden. Han dog i år 202. En annan kyrkofader värd att nämna är Cyprian, som dog år 258. Han var biskop i Kartago. I en av sina skrifter om kyrkans enhet framhöll han att alla biskopar har samma myndighet. Han framhöll att alla biskopar har samma myndighet. Om kyrkan efter honom hade lyssnat till vad han hade sagt, så hade aldrig funnits någon påve. Men de lyssnade alltså inte till Cyprians undervisning. Cyprian, han är också känd för sitt arbete med att återupprätta den redan då förfallna kyrkotukten. Och han dog martyrdöden vid halshuggning, lär historien oss. Ända från kejsar Neros regeringstid, drygt 20 år efter Kristi himmelsfärd, till början på 300-talet, led de kristna under förföljelse från kejsaren i Rom. Den ena kejsaren var ofta värre än den andra. Även om det fanns säkert de som var något bättre också. Jämt över var de dåliga. Vi har sett hur en stor del av kyrkans biskopar dog martyrdöden i en period på över 250 år. Om man tänker sig om så vet man att 250 år är ganska lång tid. Det var först när Konstantin den store blev kejsare i år 306 efter Kristus att situationen ändrade sig för de kristna. Kejsar Konstantin genomförde stora förändringar i det romerska riket där han bland annat skilde den civila makten från den militära makten. Ett mycket drastiskt drag av kejsaren. Han var en succérik general och kejsare på slagmarken med romarrikets yttersta gränser. Han byggde upp riket, romarriket, till att bli ett starkt och robust rike för flera hundra år fram i tid. Man kan säga att han var något av en visionär typ. Och det var också tack vare Konstantin den store. Det var han som gjorde slut på förföljelserna mot de kristna. Han stod bakom något som kallas för ediktet av Milan som utfärdades år 313. Enligt detta fick de kristna full frihet att fira gudstjänst. Och Konstantin, han blev själv kristen och döptes mot slutet av sitt liv. Det sägs att han döptes på sin dödsbädd. Från att vara förföljd av staten så fick nu kyrkan stöd av staten. Och det gick snabbt framåt. År 321 infördes en lag om arbetsfri på kyrkans gudstjänstedag, söndagen. Och det har bevarats till denna dag, från just den tiden. Arbetsfri på söndag. Vi tar det som en självklarhet. Det introducerades år 321 av Konstantin den stor. År 392 förbjöds de hedniska offren. Det förblev olagligt att offra till andra gudar, till hedniska gudar. Kejsar Konstantin, han flyttade också under den här tiden den kejserliga residensen österut till staden Byzantium, dagens Istanbul. Han döpte staden om till Konstantinopel. Han ville flytta huvudstaden längre österut för att kunna vara närare där folket kom in i hans rike österifrån. Men det som hände när han flyttade huvudstaden bort ifrån Rom, jo, då lämnade kejsaren ett maktvakuum som kom att utnyttjas av Roms biskop för att så småningom bli kyrkans påve. Här såddes frö till påveväldet. Kyrkan hade nu vunnit seger över sina yttre fiender. Fortfarande måste den ändå kämpa mot villolärarna. Lärarna som uppträdde inom de kristna församlingarna. En präst i Alexandria, Arius, lärde att ordet Guds son inte var lika evigt som Gud utan var en skapad varelse. Församlingens biskop blev därför tvungen att utesluta Arius ur församlingens gemenskap. De praktiserade kyrkotukt. Flera andra biskopar anslöt sig också till Arius och det uppstod så en lärostrid i kyrkan. Kejsar Konstantin, han sammankallade då ett kyrkomöte för alla kristna församlingar i hela världen, det vill säga i hela romarriket. Det första allmänna kyrkomötet i Nicaea år 325. Det sägs att ett par hundra biskopar och präster mötte upp till förhandlingarna. Vid kyrkomötet i Nicaea beslöt man att fördöma Arius och hans falska lära, arianismen. Man enades om att bekänna Bibelns lära om Kristus. Den bekännelse som fastställdes i Nicaea, den blir läst vid våra gudstjänster och den kallas för den nicenska trosbekännelsen. Också ett arv från den här tiden, från kejsar Konstantin den store. Och en annan sak som vi har att tacka dem för på det mötet, det var också i Nicaea, kyrkomötet i Nicaea, att det blev fastställt när de kristna skulle fira påsk. Det blev fastställt att påsken skulle firas första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. För de som kan sånt, de klarar räkna ut när det blir. Jag måste titta i kalender. Och det här är en bestämmelse som fortfarande gäller idag. Påsken följer det här systemet. Stridarna mot arianismen, gnosticismen och andra villfarelser, det fortsatte för den kristna kyrkan. Det tog aldrig slut och det har aldrig tagit slut. Det har följt den kristna kyrkan alltid. Kända försvarare av den bibliska läran om Kristus, det var biskoparna Athanasianus och Johannes Chrysostomus. En annan känd figur, det är Ambrosius. Kyrkofadern Augustinus, som föddes i staden Tagaste i Nordafrika, han kämpade bland annat mot några som kallas för donatisterna. De lärde att vissa synder var så svåra att det inte gick att få förlåtelse för dem. De lärde också att sakramenten var kraftlösa när de utdelades av oomvända präster. Alltså att det var prästen som gav sakramentet kraft. Augustinus bekämpade denna villfarelse i sina predikningar och skrifter. I början på 400-talet lärde en man vid namn Pelagius att människor inte har någon arvsynd och att hon har en fri vilja att avgöra sig för eller mot Kristus. Det finns massor av sådana kristna rörelser idag som lär exakt samma sak. Ingen arvsynd, behöver inte döpa barnen, man kan besluta sig för Jesus. Det låter väldigt bekant. Och det var heller inget nytt på den tiden. Redan fariseerna på Nya Testamentets tid, de hade förnekat arvsynden och de lärde att människan har en fri vilja i andliga ting. Pelagius och hans falska lära blev fördömda på synoden i Karthago år 418. Men vissa lärare i kyrkan försökte att förena Pelagius lära med Bibelns lära om Guds nåd. De lärde att det är ett samarbete mellan Guds nåd och människans egen förmåga. Denna falska lära blev mer och mer vanlig i kyrkan. Det här både och. Detta fick till följd att evangeliet om rättfärdiggörelsen genom tron alena mer och mer ersattes av den falska läran att människan rättfärdiggöres genom tro och gärningar. Denna lära kallas semipelagianismen eller halvpelagianismen. Det var så här både och. Gud och oss, Guds verk och vårt verk och så vidare. Fortfarande den dag idag den romersk-katolska kyrkans lära. En av de lärare som allra kraftigast har bekämpat denna villfarelse var just Augustinus. Väldigt många människor tycker inte om Augustinus. De säger att han var en fruktansvärd villolärare. Man kan inte citera Augustinus. Han predikade så mycket dåligt och obibliskt. Det gjorde han också, men han gjorde också mycket rätt. Vi tackar honom för det goda han gjorde, och så fördömer vi honom för det dåliga han gjorde. Just när det kom till det här med pelagianismen och halvpelagianismen, så talade han det rätta bibliska läran till en början. Han lärde i enlighet med Bibeln att människan är så djupt fallen och död i synden att hon inte kan bli frälst av egen kraft. Frälsningen sker därför genom nåden allena. Gud har av evighet förutbestämd till salighet alla dem som sedan genom Guds kallelse kommer till tro och blir bevarade i tro. Men, och här börjar Augustinus gå för långt. Han gick tyvärr för långt i sin förkunnelse om förutbestämmelsen då han lärde att Gud hade förutbestämd inte bara till salighet utan också till evig fördömelse. Han började att tänka med sitt förnuft. Använder man sitt förnuft så kan det, låter det klokt. Om Gud har utvalt några till saligheten så måste han därmed också ha utvalt de andra till eviga fördärvet. Första är rätt, andra är fel. Augustinus, han tog fel på denna punkt. Den här villoläran kallas läran om den dubbla predestinationen. Eller den dubbla förutbestämmelsen. En obiblisk lära. Efter Augustinus död uppstod ännu nya lärostrider om Kristi person. Några, de förnekade Kristi mänskliga natur, medan andra, de förnekade Kristi gudomliga natur. Då fick det inte att gå ihop att Jesus Kristus var Gud och människa på en och samma gång. De som menade att Kristus endast hade gudomlig natur, de kallas för monofysiter. Vi behöver inte lära alla de här namnen, det blir inget prov efteråt. Men det kan vara bra att känna till de här falska lärorna som uppstod. Monofysiterna, deras lära förkastades av det fjärde allmänna kyrkomötet i Kalcedon år 451. Och det här kan vara intressant att veta. Monofysiterna, de bildade egna kyrkor i Egypten och i Etiopien. Dessa kyrkor, de finns där ännu idag och de kallas för de koptiska kyrkorna. Koptarna kommer alltså från monofysiterna. Och monofysiterna, de lärde att Kristus, han var inte människa. Dessa, de koptiska kyrkorna, de förnekar alltså att Gud blev människa i Jesus Kristus. En ganska central lära i kristendomen. Både den athanasianska trosbekännelsen och konkordieformeln som finns i konkordieboken tillkom som ett svar på just denna falska lära, monofysiternas lära. Klosterväsendet utvecklades cirka från år 500 och framåt under en ganska lång period. Det grundades i Östkyrkan, och det här med Östkyrkan och Västkyrkan, det ska vi komma tillbaka till nästa gång. Vi har föredrag, men just nu så talar vi lite om det i anknytning till klosterväsendet. Klosterväsendet grundades i Östkyrkan av Basilius den store, biskop i Caesarea, och i Västkyrkan av Benedikt av Nursia. Klostren bestod av människor som ville ägna sina liv åt bön och studium av Guds ord. En del kloster blev säten för teologiska studier. I andra ägnade sig munkarna åt att vårda fattiga och sjuka. Hieronymus, han som översatte Bibeln till latin, till den latinska utgåva som kallas för Vulgata, han bildade ett kloster i Betlehem. Och Augustinus, han levde på ett liknande sätt tillsammans med prästarna i staden Hippo. Det var Benedikt av Nursia som lade grunden för det som vi känner som benediktinerordenen. De som ville bli munkar i deras kloster måste avlägga tre löften. att hela livet blir kvar i klostret. För det andra, att leva i fattigdom och att inte gifta sig. Och för det tredje, att lyda klostrets ledare som var abbot i munkklostret eller abbedissa i nunneklostret. De som bodde i klostret skulle samlas till bön 7 gånger om dagen. De ägnade också mycket tid åt arbete. Benedikts valspråk var ora et labora. Det betyder bed och arbeta. Att man på detta sätt levde tillsammans i bön, arbete och bibelstudier, det var i och för sig inte något fel. Det var en from tanke. Felet med klostren var framför allt att man inbillade sig att man blev heligare inför Gud genom klosterlivet. Genom löftena lade man också ett stort tvång på människor. Klosterlöftena var ofta viktigare än Guds bud. Andra klosterordnar som spred sig till Skandinavien och Norden, det var cistercienserordnen som grundades kring år 1000. Tiggarmunkarna, franciskanerorden och dominikanerorden på 1200-talet och birgittinerorden på 1300-talet, och den uppstod i Sverige. Det var en Birgitta som startade den. Och birgittinerorden, den hade bland annat kloster i Nådendal i Finland. Och så blir biskopen i Rom påve. Det påstods tidigt att aposteln Petrus var den första biskopen i Rom. Det påstås i ett skrift kring år 100 efter Kristus. Det gick därmed snabbt att biskopen i Rom ansåg att han var den förnämsta av alla biskopar. Han hänvisade till Jesu ord till Petrus då Jesus sade: "Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling." Den som kan lite grekisk grammatik, han vet att klippan som Jesus syftar på, det är Petrus bekännelse och inte hans person eller hans ämbete. Det har med att någonting så enkelt som maskulinum och femininum i grammatiken. Förstår man det, så förstår man att det här är ett medvetet felaktig tolkning som de har gjort från början. Klippan är bekännelsen, inte personen. Kyrkans grund, det är den sanna bekännelsen till Kristus, inget annat. Att alla biskopar hade samma myndighet, det hade redan tidigare försvarats, bland annat av biskop Cyprianus. Han hade förstått det, men de brydde sig inte om vad han hade sagt. Men efter att kejsaren hade flyttat till Konstantinopel uppfattades biskopen i Rom också mer och mer som en politisk ledare. Han blev mer och mer en världslig ledare i staden Rom. Han försvarade staden mot de germanska folkgrupperna som kom norrifrån under folkvandringstiden på 400-500-talet, så att Rom inte angreps. Han förhandlade med dem och de kom fram till avtal där de gick runt Rom. De lämnade Rom var i fred. I lärostriderna om Kristi person hade Roms biskop försvarat den rena läran. Han hade alltså visat sig som en försvarare av den bibliska rena läran. Detta fick till följd att man ofta skrev till Roms biskop och frågade honom till råds så snart det uppstod problem i församlingen. Dessutom så hade de gjort någonting på kyrkomötet i Nicaea som inte var så bra. De beslutade att biskoparna i Antiochia, i Konstantinopel och i Rom skulle ha större myndighet än andra biskopar. 3 stycken som de satte lite högre än de andra biskoparna. Härifrån, från att de gör det här beslutet i Nicaea, så går det inte lång tid förrän biskopen i Rom gör anspråk på att vara hela kyrkans överhuvud, och han kallas då för påve. påve, det kommer av latinska papa som betyder far eller fader. Man kan inte riktigt säga att det var ett specifikt datum påvevälde började, men efter det här så blev det mer och mer att biskopen i Rom, han blev papa i hela den romerska kyrkan. Han blev den biskopen. Som en av de första påvarna så vet vi, då räknas Gregorius den store, och han var biskop i Rom åren 590-604. Han hade stor politisk makt i Italien och han lyckades även få makt över kyrkan i andra länder. Han fick stor betydelse för kyrkomusiken och det är från honom den gregorianska sången härstammar. Gregorius ansvarade också för att fastställa fler villoläror som hela kyrkans lära. Alltså, de villoläror som de apostoliska fäderna, som apologeterna, som kyrkofäderna i den tidiga kyrkan kämpade mot, de fastställde biskopen i Rom som rena läror, som kyrkans lära, introducerade dessa falska läror som rena och sanna. Och dessa villoläror är, som Gregorius introducerade, läran att de troende efter döden en tid måste pinas för sina synder i skärselden. Det var den ena. Den andra, att läran att mässan, det vill säga Herrens nattvard, är ett offer som prästen bär fram för sina egna och för alla troendes kristna synder. Det som kallas för mässoffret. Det tredje, läran att mässan kunde vara till nytta för de döda i skärselden, själamässor. Dessa läror hade inget stöd i Bibeln. Det visste Gregorius föregångare. De som var före honom, de visste det. De som hade kämpat för den rena läran. Dessa falska läror, de stred mot själva huvudläran i Bibeln. Att människan rättfärdiggörs inför Gud genom Kristus alena, genom nåden alena och genom tron alena. Påvekyrkan utvecklades långsamt under flera hundra år bort ifrån Bibelns klara lära och med en ledare som satte sig mer och mer över skriften. Det var det här som slutligen ledde till den lutherska reformationen på början av 1500-talet. Det här som en liten bakgrund till reformationen. Vi fortsätter om en månad med kommer fortsättningen. Och då ska vi försöka närma oss reformationen åtminstone i kyrkohistorien.